Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
$259 kronor skulle Petter Northugs memoarer Min historia ha kostat i en bokhandel om den inte var slutsåld som den är. Ska visa att det kommer en uppföljare i framtiden med tanke på de senaste tragiska skandalerna kring Northug.
259 matcher återstod av basketens NBA-säsong när den avbröts i mars på grund av covid-19. Men i mitten av augusti återupptogs ju NBA och vi är just nu mitt uppe i slutspelet.
259 mål på 265 matcher i Tre Kronor gjorde Sven Tumba nästan ett mål i snitt per match. Alla 259 räknas inte som officiella landslagsmål eftersom alla landskamper inte var officiella då man ibland också mötte klubblag.
Jag kan tänka mig att vi kommer återkomma också till Sven Tumba senare i det här avsnittet när TV-pucken ju ska kärleksbombas. Diego Maradona förresten gjorde 259 matcher i Napoli på 80- och 90-talen och ordnade de två Serie A-titlar som Neapelklubben tagit.
259 mål på 267 matcher i Damallsvenskan. Det var Victoria Sandell Svenssons makalösa målfacit på Tumba-nivå i snitt per match, men i den betydligt målsnålare fotbollen ju.
259 som i 2059 år 2000. Datumet då Cathy Freeman vann OS-guld på 400 meter på hemmaplan i Sydney inför 100 000 åskådare och en hel nation, ja till och med en hel kontinent jublade.
Lyssna på det här jublet när Cathy Freeman kommer ut ur kurvan tillsammans med Lorraine Graham. Och hon ligger just nu bara trea, Freeman, men nu börjar hon röra på sig. Och här kommer hon att ta guld. Cathy Freeman, hela Australien jublar. Hon tar guld på 49 och 13. Och det här är någonting fullständigt osannolikt. Vilket liv. Och hon jublar inte. Hon jublar inte så där otroligt mycket. Hon är lättad och faller ihop. Och snart kommer hon tårarna.
Självklart gör hon det, men just nu känner hon bara att det här är oerhört skönt att släppa pressen. Hon har grejer det hon skulle göra och hela nationen har förväntat sig det av henne. Hon går i land med. Hon har tillfredsställt en otroligt massa människor in i det här loppet. Och det är kanske ett mer betydelsefullt lopp än vad vi någonsin kan förstå.
Freeman frälser Australien och Sydney skakar.
Anders Gärderud och du Tommy för Radiosporten Sveriges Radio 25 september 2000. Det var ju inget jubel, det var ju ett vrål som ju lyfte fram Cathy Freeman. Och det är ju ett djup i den här historien. Det är ett djup i den här historien som gör det så vansinnigt speciellt.
Aborigin tillhör urbefolkningen av Australien, den så förtryckta. Och det där vrålet hördes ju flera mil ifrån Fridåsarenan talas det om i efterhand. Och ja, det mäktigaste som jag har varit med om skulle jag säga nästan. Ja.
Nu, 20 år senare, på dagen, eller på avsnittsnumret om inte annat, så är det fullt fokus på Sporthuset.
Avsnitt 259. Om Sydney-OS 2000 var något av det häftigaste som jag har varit med om, vad känner du, Lasse, kring den största upplevelsen som kommentator i din karriär?
Ja, det är ju massa framgångsrika ögonblick för svensk idrottshistoria, så är det ju. Folk snackar ju om att man ska jämföra hockey och fotboll, eftersom jag jobbar i båda korgarna, och det är omöjligt. Jag brukar ta 1994 som ett exempel, därför att där vann ju Sverige olympiskt ishockeyguld i Lillehammer. Med Peter Forsbergs magiska straff som ju kallas för Kenta Nilsson-dragning, som så. Och så Tommy Salo som räddade sista och Sverige olympiska mästare för första gången i historien. Och sen är det ju då straffarna i solen i San Francisco, Sverige-Rumänien, som ju då Thomas Ravelli räddade med Judra Belodedris straffspark, och Sverige går till semifinal i ett världsmästerskap i fotboll. Det är ju fullständigt absurt, va? Men det hände, och Sverige tog brons. Så det året 94 var ju häftigt.
Vet du vilket datum som fotbolls-VM-premiären var 94?
Nej, det vet jag inte. Däremot vet jag att det var den 3 juli som straffarna i solen var. Så det är väl typ den 17 juni då?
18 juni.
Okej, var nära.
Och samma dag föddes Irma Elin.
Jära!
Vad skönt.
En lång vandring dit.
Ja, 18 juni.
Underbart.
Ja, samma dag som fotbolls-EM 94 invigdes.
Så mytomspunnet. Ja. Det är så mytomspunnet att det känns som att det aldrig går att uppleva något liknande. Det är väl så med allt som man inte själv har sett och inte följt på liksom så nära, men har fått ta del av i efterhand. Jag menar, när jag var typ 6 år, då satt jag och kollade dokumentärer från just VM 94 och kollade om och rös hela kroppen. Så.
Ja, du, glöm inte att gratta också här.
Ja, grattis i efterskott från den 18 juni. Alltså, du tänkte på något annat. Ja. Jag ska be för gratulera till förlovningen.
Tack så mycket. Ja. Ni har ju redan grattat mig så mycket.
Mika, men... har inte podcasten gjort det, tror jag.
Nej,
Mika har alltså... har alltså friat.
Ja, han har ju det.
Och du svarade ja.
Ja, det gjorde jag. Mm. Det var otroligt bra. Han lämnade ju inget åt slumpen, den där mannen.
Är det så?
Påminner om dig i vissa fall i det, Tommy, att vara så där. Du ska gärna vara perfekt. Och han gör det mesta för att det ska bli... Du råkar vara lagd åt det hållet. Att det ska... Så det var... Han hade planerat i 4 månader. Ungefär hur det skulle vara, och sen utifrån hur långt de skulle gå i slutspelet. Nu gick de ju så kort man kunde gå. Så då hade han planerat det datumet, han hade fått mitt schema för fotbollen, han hade planerat i minsta detalj. Det var drönare som filmade allting, så att vi har minne från en jättefin film som jag inte såg. Och det var i samma område som där vi såg första gången för 10 år sedan. Det var jättefint. Jag grinade som tusan. Jag trodde aldrig jag skulle gråta om något sånt. Jag känner inte att jag är lagd åt det hållet att tycka att saker är så romantiska. Jag tycker ofta är lite pretentiöst då, men då, en mening in, så rann det tårar faktiskt. Det var jättefint.
Jag måste bara flika in. Det är sällan vi har Birger Sjöberg med i podcasten, men nu kanske man kan ha det. Du sa att det var ju där ni sågs första gången. Och det är väl inte de mest kända svenska sångtexterna, va? Jag ska inte sjunga, ni ser så oroliga ut. Den första gången jag såg dig, det var en sommardag. På förmiddagen då solen lyste klar. Och ängens alla blommor av många hundra slag. De stod då bugande i par vid par.
Bra.
Fint. Från 1922.
Ja,
var det en sommardag ni sågs?
Ja, det var det.
Första gången.
Det var ju då...
Det var en sommardag helt
augusti,
enkelt.
Augusti, 10 år sedan.
Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. På förmiddagen då solen lyste klar. Och ängens alla blommor av många hundra slag, de stod och bugande i par vid par.
Ja, stort grattis. Och, vi pratar ju om Mika Zibanejad, om ni inte har koll på det. NHL-stjärnan som ju... det blev en kort covid-19 Stanley Cup-slutspel för honom.
Verkligen. Alltså, uppladdningen är ju väldigt lång för en sån... Utifrån vad de fick ut så var det en väldigt lång uppladdning. Jag menar, först sitter han i karantän, eller först han är i Sverige och sen får han sig hit och tälla. Sen så sitter han i karantän i flera veckor i New York, där han bara får vara i lägenheten. Och sen åker man då till det här spelarhotellet som de hade löst det jättebra, och Mika var väldigt nöjd med liksom förutsättningarna, för att det är ganska svårt att lösa om man ska vara på ett hotellrum med bara lagkamrater i så länge man är kvar. Men då är man ju där i 3 veckor till ungefär, så ja, ungefär landade väl i 6 veckors förberedelser intensivt för att åka ut på några dagar. Så ja, man hade väl önskat att de gick längre, men så är det.
Men hur upplevde han den där, vad var det du kallade? Du hade nog bra benämning för det där sättet de spelade.
De lever i plomberad tillvaro.
Plomberad.
Ja, det kan man verkligen säga.
Vad tyckte han om det plomberade? Som ju, de som är kvar i Stanley Cup-typ, som går hela vägen till final, är i då, ja, hur länge blir det? Ett par månader?
Ja.
Ja, där de då kommer att, i takt med att lag lämnar, så kommer de här plomberade hotellen att innehålla tomma, det blir ju mer ytor.
Mm.
Och då kommer alltså, vad jag förstår, det kanske du har hört mer om, men då kommer ju familjer att bjudas in.
Mm.
Så de som kommer väldigt långt i slutspelet kommer...
Konferensfinalen. Ja, okay.
Konferensfinalerna, då bjuds familjerna in. Alltså hotellen övergår då till plomberade familjeföreställningar istället.
Ja, ja, det är monospelarna bra av. Det jag och Mika pratat om, just den här av- och på-knappen i sin idrottskarriär, är ju så oerhört viktig, att vid en förlust kunna vara jättepåkopplad när matchen sker och förberedelsen sen efteråt stänga av och gå vidare, alternativt vid en vinst att också kunna stänga av till slut och anspänningarna blir lägre. Men när man är så i det och man är i samma miljö hela tiden, man träffar samma människor, då tror jag, om jag förstår honom rätt också, om jag utgår från mig själv och generellt, så måste det vara svårare att ha det här av- och på-knappen, för att man ofta har sina rutiner att efter match går jag hem och gör något annat, eller jag gör något som får mig att må väldigt bra. Men just när man har förlorat en match, ska man vara med samma personer, vara i samma miljöer och inte riktigt få den av- och på-knappen. Så
munskydden på.
Munskydden på, man får inte gå ut från hotellet, man får bara mat serverad till sitt hotellrum, alternativt att man går in i någon lokal där man inte får träffa någon, som bara någon som är bakom en glasskiva, så får man peka på det man vill ha. Om man ska umgås i ett litet rum där liksom grabbarna i laget bara får vara, så det måste vara psykiskt väldigt, väldigt påfrestande att vara i den miljön.
En viktig sak att säga, tycker jag, om NHL-slutspelet är ju bland de som lirar vidare, att vi har ju en svensk som är i delad poängligaledning, eller till och med var i ensamledning ett tag, med att snitta 1,2-1,3 poäng per match, eller vara i form av Elias Pettersson. Och det är ju ett stort utropstecken för det. Va?
Mm, så roligt. Canucks control the faceoff with a 2-1 lead. Here's Pettersson in front. Beautiful move. He scores. Puck's gonna come out right here. Watch Edler. Pettersson. Boom. Back of the net. And now back in their own zone. Scandella got crossed up. Pettersson's in. Elias Pettersson scores. And they return fire and have tied it. Wow, what a shot by Pettersson. Så vansinnigt skickligt skott han har alltså.
Några som ser oerhört starka ut i New York Islanders i början på 80-talet. Precis när jag började bli intresserad av ishockey, då vann de med 4 Stanley Cup i rad innan Edmonton tog över med Wayne Gretzky i spetsen.
Ja, Stefan Persson, ja, Anders Kallur.
Ja, nu ska jag tänka. Kallur, Persson, Mats Hallin.
Mats Hallin, självklart Mats Hallin, ja.
Thomas Jonsson.
Thomas Jonsson.
Och en liten slamkrypare. Bob Nyström.
Ja, det är en slamkryp.
Ja, han var ju svensk-amerikan, va? Bob Nyström. Så, men då var ju Islanders bäst, men sen har de ju varit...
Det enda man kan vara överens om där är att Bob uttalas troligtvis Bob. Sen blir det diskussion om hur prickarna ska hanteras.
Ja. Heter han Nyström eller Nyström? Då får vi gå till uttalsmanualen.
Vi kör med Bob!
Sporthuset 259.
Ja, det är lätt att snacka om hockeyn som pågår nu. Och såklart allsvenskan när ni är, för ni reser ju i kring och följer den rakt. Hur har det funkat, Irma? Förra gången vi sågs, då hade det inte startat än.
Nej.
Utan då var det x antal frågetecken. Nu har du ju surfat iväg och är snart bara en tredjedel kvar. Det går undan.
Framförallt
med det täta schema som har varit. Hur har det varit?
Ja, men så roligt. Jag kan inte beskriva hur roligt jag tycker det är. Alltså, jag kan... Ja, det blir verkligen... Det pirrar i magen inför. Det är jätteroligt under... Och sen reflekterar jag väldigt mycket efter också. Men det största majoriteten är det bara så här nytt, roligt, spännande, trevligt, pirrigt.
Men alltså, om du jämför med att lira, för då är det ju händelserna centrum på ett annat sätt, eller?
Allt det jag sa, det positiva, kunde jag ibland känna i fotbollen på slutet. Men övervägande var den här tryckande ångesten och prestationsångest. Och jag ville vara bäst och så var jag inte bäst. Och sen så var det så tungt de senaste åren. Och här känner jag bara att jag tävlar inte med någon. Jag försöker bara göra så bra jag kan och trivas och bli bättre och utvecklas. Och... Ja, det är spännande och utvecklande både för min karriär och för min person.
Veckans surr.
Jag måste prata friidrott. Det var ju Bauhausgalan, tidigare DN-galan. Jag var speaker inför tomma läktare, lite udda uppdrag. Men det hände ju konstiga saker på den här tävlingen. Till att börja med så är ju inte Bauhausgalans idé jätteviktigt att förtydliga det, utan det är ju världsfriidrotten som vill testa nya saker. Så det här såg vi redan i den tävling faktiskt där Mondo Duplantis satte världsgård i vintras i Glasgow, så var det exakt det här upplägget på längdhoppstävlingen. Och det är ju egentligen att världsfriidrotten vill öka friidrottens marknadsvärde såklart. Alla sporter försöker ju kapa åt sig marknadsandelar och bli mer populär. Och då testar man nya saker, och det är oerhört positivt till. Det finns ju massor att slipa på i den här gamla anrika idrotten som kanske för 50, 60, 70 år sedan var uppe och fightades på fotbollens nivå, men inte numera. Nu är friidrotten en bit under, bland de mer populära idrotterna, men inte i närheten av fotbollens nivå. Så här gäller det liksom att komma tillbaka på något sätt. Och då så det man gjorde då, det var ju i längdhoppet att efter 5 omgångar på helt vanligt sätt, alla hoppar 5 omgångar, så tar man ut de 3 främsta för att hoppa en sudden death omgång kan man säga. Och då är det så att den som hoppar längst utav dessa 3 i den där sista omgången, den vinner tävlingen oavsett resultaten tidigare i tävlingen. Och det leder ju till det mycket märkliga att en person kan vinna som inte hoppat längst under eftermiddagen. Och precis det hände i här tävlingen. Den här sydafrikanen, han hoppade längre än Tobias Montler i sista rundan och vann då, fast Montler hade det bästa resultatet. Så det var vinnare då, Samai från Sydafrika 8-9-2, Tobias Montler 8-13. och då blir det ju fel, för att och vi har pratat mycket om fotbollens förändringar och så här, vad de kan göra, men det handlar också om att man får inte gå ifrån en idrotts grundidentitet och gener kan man säga. Och friidrottens gener är ju faktiskt någonting som är ganska häftigt. Längst, högst eller snabbast. Det är en ganska mäktig grej. Det är inte många som har
men,
det där.
Men den säljer tydligen inte tillräckligt bra.
Nej, och det är där jag menar. Här görs det ju fel. Man satsar på fel grej. Och felet är också, och det här tror jag vi upplever i en hel del idrotter, att förändringen kommer uppifrån. Det är alltså höga chefer som inte har kontakt riktigt med verkligheten som sitter på sin kammare och skissar. Möjligen kan de hänvisa till någon ganska byråkratisk undersökning och får för sig att det här är lösningen på alla våra bekymmer. Istället så ska man börja underifrån. Det är där nere på gräsrotsnivå som svaren finns kring hur man ska justera och göra det bättre. Och jag vet ju flera personer skickliga inom friidrotten. Vi pratade om Ulf Saletti tidigare. Vi har Johan Engberg, den förre löparen som är general för, eller tävlingschef för Bauhausgalan numera. Som vet vilka grejer, ganska bra koll på vilka grejer som kan göra friidrotten mer folklig. Och det är inte det här, för det här är liksom en, ja, det är att våldföra sig på sportens DNA.
Kan man rent krasst alltså slå ett världsrekord och inte vinna
så är det.
Tävlingen.
Så är det. Och då förstår ju alla att det är totalt haveri.
Ja. Men världsrekordet räknas ju ändå.
Ja.
Så du får ju på det sättet 2 är det varv inne på. Ja. Så att det kanske säljer bättre, jag vet inte.
Ja.
Är du friidrottsentusiast?
Stora delar av min barndom var att pappa tog med oss på DN-galan, och sen så alltså Ludmilla Enqvist var typ en av mina största idoler när jag var liten innan.
Var det på den magiska 1999 när det var stående ovationer och Ludmilla var tillbaka från cancer.
Ja.
En av de mäktigaste ögonblicken faktiskt. Ingen vill kännas vid det nu med tanke på hennes dopning som bobåkare 3 år senare.
Ja,
men det var ett magiskt ögonblick i DN-galans historia 99.
Det kan upp igen.
Bob.
Ja. Så jag skulle gärna att det skulle landa där igen någon gång, för jag minns att det var otroliga barndomsminnen, så kunna ta med sina egna barn och få uppleva den spänningen.
Jag ska fixa.
Ja, du läser det, va?
Jag är så glad över att du säger DN-galan också. Det heter ju så då, jag vet. Mm. Men alltså, för det ska alltid heta det, tycker jag.
Ja.
Jag ser det inte som ett spatte, utan DN-galan är på sätt, jag följde den mycket nära också. Så det ska heta så. DN-galan. Då vet man att där satte Patrik Sjöberg världsrekord. Liksom. Mm. Så var det. Dock tidigare än en Ludmilla var där.
Vi har ju pratat om de här trädgårdstävlingarna, de här olika konstiga varianterna de har kört i friidrott, och Bauhausgalan gör ett kanonjobb. De svenska friidrottstävlingarna top of the line i världen i år. Så här har alla som har jobbat med galan eller plockat fram aktiva, för det är precis samma nivå som en vanlig tävling, så det är kanonjobb. Men sen havererar det när det kommer till tv, och det är ju ett systemfel, men det gör vi i hela världen. Och egentligen kan man säga då att det handlar ju om att Runt om i världen så produceras friidrott utav sådana som vanligtvis producerar fotboll väldigt ofta. Och det finns inte spetskompetens när det gäller friidrott, hur man ska producera teknikgrenarna. Löpningar är ju lätt, för då tittar man bara på när de springer och så producerar man det. Precis som att följa bollen i en fotbollsmatch. Men den är så mycket mer, det är ett multiskeende i friidrotten som inte finns. Det är ju så massor av saker som händer samtidigt. Och då är det ju så här, som jag sagt flera gånger här i sporthuset. Vilka grenar är Sverige och Europa bäst i där vi har de stora profilerna? Jo, det är ju teknikgrenarna. Det är inte i löpgrenarna, för där är Afrika och USA som dominerar. Och vilka grenar är det man visar? Jo, det är löpgrenarna. Och vilka är som pröjsar kalaset? Jo, det är de europeiska länderna. Så det är totalt systemfel. Och det händer ju här igen då att man rullar med löpningar och bandar hoppet och kommer i otakt. Och då ligger man med gamla bandade hopp från Duplantis. Och vi pratar alltså upp på 6-0-1. 6-0-1 hamnar på banning bakom en löpning. Det är helt otroligt. Och så får man börja ta i kapp då med banningar. Vilket gör att jag där nere som speaker då fick reda på att TV ligger på banning, TV ligger på banning. Banning, det är ju 6-0-1. Och det där hände, och det blev så tydligt för mig när jag var där nere. Men det här sker ju gång på gång. De tycker då på fullaste allvar att teknikgrenar kan vara liksom mer pausunderhållning när det inte är löpningar. Och det här måste justeras. Och det finns folk som kan göra det, men det är inte Sebastian Coe's World Athletics och det är inte tv-bolagen, utan det måste återigen ner bland de här spetskompetenspersonerna en liten bit ner i rörelsen. Coe är ju själv gammal medelstansstjärna och älskar löpningar över allting annat. Hårt kopplad också till Nike-sponsorn. Så att det här är... Ja, det är så märkligt. Det finns så mycket fina grejer här med Duplantis, med teknik, med hopp. Kolla höjdhopp är kul, kolla längdhopp är kul, stavhopp. Löpningar är roligt också, men många afrikanska löpare och så vidare på medel- och långdistanslöpning som inte säger så mycket för folk. Det finns ingen tydlig profil på dem. Johanna Ekblom hörde av sig om just det här som jag var inne på. Tack Johanna för att du också uppmärksammade det här. Du triggade igång mig lite, Johanna. Och de har ju på med flera såna här saker. Jag var på lag-EM i Leiria. Var ligger Leiria?
Bulgarien.
Portugal. 2009, lag-EM i Leiria. Vilken god bit, lag-EM i Leiria, ni hör. Det smakar gott.
Bara för att i Portugal blev det positivt.
Men då hade de alltså löpningar där det var så att vid varje varv, för att just hotta upp då också ett 5000 meters lopp. Så vid varje varv, den som låg sist vid varvet blev diskad. Ut med dig! Ja, bara för att göra varje passering mer spännande. För man kan ju tycka ibland att det går lite trögt i ett 5000 meters lopp. Så då plötsligt så blev det spurt då varje gång. När de
passerade. Det är sjukast jag hört. Ja,
det är säkert. Det här var sen av Europeiska friidrottsförbundet stor tävling där de skulle testa de här grejerna. Och då spurtade de när de passerade då. Och så ropade spiken ut: Sweden is now eliminated. Det är säkert. Och så blev det. Men då blev det också så här att Marta Dominguez, som var stor stjärna på 5000 meter, hon fläkte sig efter 800 meter sprungna för att inte komma sist. För det kom ett helt gäng bakifrån. Kastade sig över mållinjen. Och de ropar då: Spain is now eliminated. Men det tyckte inte Dominguez. Så hon körde vidare. Nu kommer vi till ett varläge. Mm-hmm. Dominguez körde vidare varv efter varv efter varv och vann ju då. Och funktionären var ute och försökte stoppa henne. Du är eliminerad, men hon lyckades finta bort dem. Kroppsfint. Och så till slut så sprang hon klart då.
Det här är,
ja, hon runda alla.
Jag kan inte ta in att det här är på allvar.
Nej, det är sant. Och det är alltså en stor europeisk friidrottstävling när de har testat sådana idiotgrejer.
Hon springer förbi funktionären.
Ja, och kroppsfint, du vet. Höger, vänster, höger. Och sen till slut så går hon i mål och vinner loppet då. Men hon är ju eliminerad. Och sen blir det protester och motprotester och protester och var då? Videogranskning. Mm. Då ska de titta på passeringen på 800 meter. Då. Och mycket riktigt, hon var inte sist. Och då fick hon till slut vinna loppet ändå.
Och den där regeln försvann väl illa kvickt.
Den var bara en tävling. Ja.
Men det här med att modernisera. Mm.
Ja, man måste vara försiktig med sitt DNA.
Jag tror bara man ska gå till grunderna. Och göra grunderna ännu bättre och ännu tydligare.
Man måste ju borra i det. Men de borrar, de här hövdingarna på Europeiska friidrottsförbundet och i världsfriidrotten, de borrar i fel grejer.
Det blir tydligt. Mm. Känsligt.
Lugn nu, Tommy, lugn.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vilken härlig kommunikation vi har via sociala medier. Tack för att ni hör av er så ofta på Twitter @sporthuset. Och glöm oss inte på Instagram, Sporthuset Podcast heter vi där. Vår hemsida heter ju också Sporthuset Podcast. Och tack till introleverantörerna den här veckan. Åsa Johansson, Mikael Hermansson, Henrik Eneroth, Andreas Stensson, obducenterna. Några av dem som hörde av sig om kluriga formuleringar. Och många fler som gjorde det också, men det var ni som nådde ända fram till starten på programmet den här gången. Och så ska vi lägga till Jörgen Eksvärd som skickade in en smart koppling som handlade om Kylian Mbappé som värderas till 259 miljoner euro. Vad står euron i egentligen, Lasse?
Ja, den står nog i lite drygt 10, va?
Men, som alltid.
Jo, fast den har varit tryckt upp emot 11 här. Men, men det har ju sett lite ljusare ut för den svenska kronan mot nästan alla valutor, va? Det är väl guld, tackor att köpa det, och svissfrang som är grejen, va?
Och det behövs om man ska köpa Mbappé, för han är alltså värderad till ungefär 2,6 miljarder svenska kronor enligt det researchföretag som har gjort det här då alldeles nyligen. Och där ligger han i topp. Mest värdefulla svensk, vem kan det vara ute i fotbollseuropa?
Victor Nilsson Lindelöf.
Rätt. Bra.
Tack.
63 miljoner. Oj, det är mycket det. 63 miljoner euro.
Ja, men det är så sjuka summor.
Alltså, jag värderar, i Victor Nilsson Lindelöf värderar till 600 miljoner kronor.
Och kika på hans mittbackskollega Maguire också. Alltså, det är absurda siffror nu för tiden.
Harry Maguire. Mm. Alltså, de har ju både Nilsson Lindelöf, alltså Lindelöf som Victor Lindelöf, och Harry Maguire har ju varit föremål för medias uppmärksamhet. Maguire för ett barbråk i Grekland
va?
Han lappat till efter att ha en barnota på 730 000. Förstår jag att han blev lite irriterad i och för sig, men det kan jag med konsumtionen göra. Men han blev ju så pass involverad så han drog väl till någon polis där. Så han ligger ju illa till i grekiska myndigheters ögon. Så han, det var ena. Det andra var ju Victor Lindelöf.
Det var lite mer positivt.
Ja, polisen sa att han är uppenbarligen mycket snabb på korta sträckor. Det var ju nämligen 90 år, ett åldringsbrott. Ett av det värsta, uff vad jag tycker illa om sådant. Men de stal, det var ju någon som stal en handväska från en 90-årig dam i Västerås. Och detta blev ju paret Lindelöf vittnen till. Och då var det dags för en rush. Och dessutom ett så kallat envarsgripande. Det vill säga, i väntan på att polisen kom så kvarhölls gärningspersonen.
Av Viktor.
Eller den misstänkta gärningspersonen. Av Viktor, exakt. Och när polisen kom fram så var de mycket nöjda med hans insats.
Ja, det förstår jag. Stort.
Är det rätt att han är högst värderad av svenska fotbollsspelare?
Ja, det skulle jag säga ändå. Spelar ändå i Manchester United som spelar i Premier League som går till Champions League. Alltså det är ju större än vad vi... Jag tycker vi pratar för lite om hur stort det är. Även om han har blandat och gett som alla andra i United så är det ju, det är otroligt.
Det är inte osannolikt att Dejan Kulusevski kommer att gå om i den värderingen om några år, kanske två år eller någonting sådant.
Så det bör han göra.
Kommer det säkert vara så.
Men när vi pratar Mbappé då tänkte jag att du som älskar fotbollen ute i världen, Irma, du ska få plocka ut vilka som är världens, alltså hur ska vi benämna det, världens främsta fotbollsspelare just nu. Om du får göra din lista på, vad vill du ha, topp 3 eller topp 5?
Topp 5, det är för svårt med topp 3. Och det känns också,
du vet, nej, inte hålla på, inga garderingar nu kör
topp,
vi bara.
Topp 5 och ingen inbördes ranking.
Okej,
okay,
men då
lista.
Måste vi vara tydliga. Då måste vi vara tydliga med att det här är
kriterierna, vad är det?
Det här är, om jag är fotbollstränare och sett över det senaste året och nu, ska jag ta ut de fem spelare jag först skulle välja till mitt lag.
Så gör vi.
Sporthuset listar.
Irma Elins topp 5 fotbollsspelare i världen. På femte plats.
Virgil van Dijk. Ska man ta en mittback och välja ut den bästa i världen just nu, då är det för mig van Dijk. Vart otrolig i Liverpool, har lett laget i de framgångar de lyckats vinna. Så femte plats, van Dijk.
På fjärde plats.
Messi. Det är jättetufft att sätta Messi på en fjärde plats. Ja, och det tar emot mitt fotbollshjärta. Absolut, för jag tycker att generellt är han världens bästa spelare. Men sett över den senaste tiden, då finns det andra spelare som har vunnit så stora titlar att Messi just nu bara hamnar på en fjärde plats.
På tredje plats.
Lewandowski. Jag tycker det pratas för lite om Lewandowski. Han vinner skytteligan i Tyskland. Han vinner skytteligan i Champions League. Han bör vara högre upp än många tror. En tredje plats med snudd på att komma betydligt högre upp.
Robert Lewandowski, trea. På andra plats.
Kylian Mbappé. Jag har en förkärlek för de här lite yngre spelarna som presterar. Jag har inte den jämnheten, men har spetsen, vinner skytteligan i Frankrike. Och när han kommer en mot en, då finns det inte en spelare som kan stoppa honom. Man måste vara två mot honom varje gång. Så Mbappé på en andra plats.
Och nu är det dags. Irma Helins topp 5 av världens bästa fotbollsspelare just nu 2020. På första plats är
Neymar. Det här kommer väldigt många ha något emot. Det är jag helt övertygad om. Neymar är en sån spelare. Antingen älskar man honom eller hatar man honom. För mig, jag älskar Neymar. Mycket möjligt att han kanske inte titelmässigt, han låg inte bakom tillräckligt mycket i Champions League, men sett över individuell kvalitet, jag som tränare ska ta ut den första spelaren jag väljer i ett världslag. För mig är det Neymar.
Cuelga la pelota Neymar. El balón, gol, 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 gol.
Och ingen Cristiano Ronaldo alltså.
Ingen Cristiano Ronaldo. Nej. Jag tycker inte Ronaldo har varit tillräckligt bra senaste tiden. I hans grundförutsättningar och hans liksom, fråga mig förra året, året efter det, då är det Messi Ronaldo. Och jag har aldrig sagt någon annan, men jag tycker inte Ronaldo har varit tillräckligt bra.
Neymar fick ju en hel del kritik i samband med VM senast, va?
Och
att han filmade så mycket. Ja, det lades ju ut på sociala medier sådana här klipp när folk någon tittar på någon annan, så föll de ihop och rullade meter på meter.
Men sen, sen kan man se matchen när Neymar spelar och ser att det kanske är fjärde smällen han till slut överdriver. Och jag förstår det. Alltså, han måste ju skydda sig själv. Om domaren inte gör det, då måste han göra det. Och det ser ut så, för han kan få en smäll på vänsterbenet, högerbenet, nästa situation, och till slut kanske han lägger sig ner. Men jag tror att vi måste värna mer om de här stora stjärnorna, för de får så jäkla mycket stryk. Och
det är ju aktuellt, jag menar, de två Champions League-finalisterna är ju representerade av topp tre då.
Alla tre.
Ja, precis, alla tre. Ja. Kommer från Champions League-finalen.
Neymar, Mbappé, Lewandowski.
De två förlorarna högst upp då, nämligen PSG-spelarna. Hur var Champions League-finalen som Bayern München vann?
Jag trodde på förhand att Bayern München skulle vinna, sett över semifinalen och kvartsfinalen, hur jämna de har varit i ligan också, så att de har en trupp som är lite jämnare än PSG, så jag tycker att de var bättre egentligen hela finalen, men ganska uddlös finalen då, alltså mycket kvalitet, men det är något att kolla på en Champions League-final utan publik. Mm. Du vet, det är ett frisparkssituation som i vanliga fall skulle pirra i hela magen, men nu ser man läktaren bakom helt tom. Så det slog inte för mig i alla fall.
Bayern München förlorade inte en enda match.
Nej.
Alltså det har aldrig hänt i Champions League-historien. Inte en enda match.
Nej.
På hela resan.
Otroligt.
Och då kommer vi in på bra övergång till just publikfrågan. För sen vi hade senaste sporthuset, där vi ju hade en hel del olika tips till den svenska idrotten. Hur 50 åskuddar ska kunna låta mycket. De imponerande ljudeffekter från Johan Ejeborg. Ni kan lyssna på det i avsnitt 258.
Det var verkligen bra.
Men så kom ju beskedet också dagen efter det avsnittet ifrån regeringen att 1 oktober, då kommer det hända saker. Då kommer publiken att släppas in på de svenska idrottsarenorna med största säkerhet. Det är ju en snabb utredning nu. Och det som kommer gälla är att det är 2 meters avstånd mellan respektive åskådare. Och det som är speciellt med det också är att så som förslaget är så blir det lag. Som enda grej i hela samhället. 2 meter mellan respektive person är ju annars ett råd. Men i det här fallet så blir det lag, alltså förordning. Och när jag var och pratade, jag pratade med Mats Enqvist som är ordförande i Svensk Elitfotboll och Djurgårdens vd häromdagen, då fanns ju också vissa bekymmer kring det där. För vad händer när det blir mål och 2 flyger upp då i famnen på varandra? Då orsakar de ju formellt sett ett lagbrott. Och vilka ansvarar för det? Så det finns en del sådana här kvistar som måste lösas nu i den här utredningen. Och sen nästa grej är också så här, vilka ska släppas in? För regeringen ska ju tillsammans med Folkhälsomyndigheten ta fram hur många, ett tak. De ska ta fram ett tak hur många som max får släppas in. Då är frågan om det blir procentuellt tak eller om det blir ett tak på antal människor. Och där kan man väl, det känns väl logiskt att det ska vara procentuellt på maxkapaciteten på en arena, va?
Blir det 1200 så blir det jubel på Stockholmsoperan där, för att då blir det fullsatt.
Ja.
Och då blir det svårt i och för sig med 2 meters avstånd.
Det måste vara procentuellt, va?
Men 1200 på Friends Arena i Solna som tar 50 000 blir ju väldigt glest.
Ja.
Så det är väl rimligt att tro att det är procentuellt. Men låt oss inledningsvis säga att låt oss hoppas att det inte blir någon mickel-mackel här, att det ska vara någon juridik i det här som gör att det inte går igenom för och annat. Frågan är alldeles för angelägen för hela kultur- och idrottslivet i Sverige. Så att låt det inte vara så nu att man inte klarar av att exakt reda ut hur förordningen ska hanteras.
Och det är flera som har hört av sig till oss också efter avsnittet senast till Sporthuset podcast, vår hemsida och kontaktformuläret där. Och nu ska det bli spännande att följa Lasses norska.
Roy Ellingsen har hört av sig. Ja, just det, här är på norska faktiskt. Men med hänsyn taget till mina mycket goda vänner i Norge med travägare Morten Langli i spetsen, så kanske jag inte ska läsa på norska.
Du har ju glänst på franska förut. Det är ju den bästa intervjun jag sett i hela mitt liv.
Vem var det med? Det var med...
Var det Budgie?
Ja, Budgie i Djurgården.
Allo, Budgie. Alltså jag och mina kompisar kollar på den och vi skrattar så vi gråter. Det är, ja, det är den härligaste intervjun jag någonsin har sett. Ja. Den är...
Ja.
Och förstod du vad han sa?
Inte
jag måste...
ord. Nej. Allo, Budgie. Pardon. Bonjour. Ma français, c'est pas bon. C'est mal. La première 45 minutes de cette match, qu'est-ce que vous dites?
Ouais, je veux dire que c'est ma première partie de jeu comme débutant de match dans Olsvenskan School. C'est dur, ça a été trop dur même. Je me suis attendu, je me suis bien préparé pour cela, pour ne pas décevoir mon coach qui m'a donné la chance de débuter le match, quoi. C'est pour cela que c'était dur pour moi, mais j'ai tenu le coup, quoi.
Et votre but? C'est avec la tête, c'est avec excellence.
Oui, je suis bon de la tête. J'ai un bon timing.
Okay. Bonne chance.
Merci beaucoup.
Alors, var det där med översättning då? Han sa dyr, det var tungt, va, tror jag. Han tyckte det var tungt och lira. Hans första match från start, det betyder mycket för honom att göra målet, sa han också. Och det betyder mycket för manskapet också, för laget, att han bidrog med att göra det där målet. Ytterligare översättning. Min franslärarinna från gymnasiet i Solna, Eva Vera Helmer, hör av dig. Jag behöver hjälp. Jag förstod ingenting av det han sa. Så att jag formulerade, och grejen är så här, jag ville att han skulle känna sig bekväm,
ja,
för att inte hamna i en situation och få frågor på någonting. Så därför tänkte jag att han ska känna sig bekväm.
Mm.
Så han var ju fransktalande. Mm. Men eftersom jag inte förstod vad han sa, och jag tror inte han riktigt förstod vad jag sa, så blir det ju rent av, ja, det blir ju faktiskt parodiskt.
Men det, den är helt underbar.
Men grundtanken var väldigt snäll.
Ja, det var den.
Ja, nu ska jag läsa norska.
Mm. Nu kommer det.
Men vis av erfarenhet så gör jag det här på svenska. Nu ska vi se.
Ja, du kan börja lite på norska.
Roy Ellingsen hör av sig så här. Hej, jag har säsongskort på Jemma-kamperna till Brann i den norska elitserien i fotboll. I Norge har vi för tiden möjlighet
att
ta in 200 åskådare på idrottsarrangemang, säger han. Och han menar på här, Roy, att 200 är mycket bättre än ingen. Och de har någon form av lottningssystem. Och dessutom säger han så här att tv- och radiosändningar blir oändligt mycket bättre när du får ta in åskådare överhuvudtaget, och därför är han enig, så han är helt enig med oss.
Och nästa mejl kom från Magnus Lantz i den här frågan, och han bekymrar sig över det här med antalet åskådare som kommer in, och då är han rädd för att, för hittills har det varit så att årskortsinnehavare har inte betalat tillbaka pengarna. Det har ju varit mangrant liksom, att vi betalar inte tillbaka, utan så de intäkterna ligger för klubbarna. Men att det kommer bli irritation i leden då när klubbarna börjar välja ut, det blir de här 3000 utav de 4000, och att det då kommer börja knorras och att man då vill ha återbetalning på säsongskorten. Hur tycker du de ska göra, Irma?
Mina kompisar och jag själv också, när jag har gått på fotboll, då är det ofta att jag går med en kompis eller går med flera. Så jag funderar lite i banan om det skulle vara möjligt att, vi säger att det får komma 2000 på match på den arenan. Att man lottar ut kanske 1000 säsongskort, så får de välja någon annan med säsongskort att ta med sig. Mm. Så att det då per automatik blir lite mer liknande känslor som man haft tidigare. För om man ska lotta ut säsongskort och att alla ska gå en och en, då tror jag att en hel del kanske till och med stannar hemma, för att det finns trygghet i den här kamratskapen att gå och kolla på fotboll tillsammans eller hockey tillsammans. Så jag tror det är den man måste få till också, så man då får välja en kamrat med ett säsongskort som får följa med. Så skulle jag göra.
Sen är en sak till jag vill peka på. Detta är icke en fråga för elitfotboll och elitishockey. Vi pratar om en idrottsrörelse som är fylld av motionärer som är fylld av breddidrott. Det finns inte utrymme över det att prata om det överhuvudtaget. När det här regeringsförslaget presenterades så läste jag en krönika av Svenska orienteringsförbundets ordförande som sa det, vi får inte arrangera tävlingar. Det får bara vara max 50 enligt den rekommendationen som gäller just nu. Och det är det orienteringen följer. De ber om att få vara flera. Då är det enda budskapet som meddelar sig att 50-regeln gäller. Vi återkommer i oktober. Detta är folkhälsoperspektiv. Vi sitter bara och tittar på elitens förutsättningar hela tiden. Och där tror jag eliten får börja se upp. Därför att vad vi också ser, det är rekryteringar för både Svenska Hockeyligan och rekryteringar för elitklubbar i fotboll som tar in dyra spelare, stora spelare, vad man nu säger. Jag vet inte hur avtalen ser ut. Men det är namn i alla fall som man reagerar. Och det är största affären någonsin och det är si och det är så. Men jag vet, ligger en pågående pandemi. Och det är inte det lättaste för eliten att komma och säga det är klart skattebetalarna ska betala våra noter. Någonstans är det faktiskt så att idrottsrörelsen får skära på kostnadssidan också.
Motionsarrangemang, orientering räknas som det. Även de här långloppen i löpning räknas som det. Men friidrott till exempel som jag har varit på nu räknas inte som det. Så här gör man skillnad på sport och sport.
Ja, 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 men det är det jag säger. Alltså, och detta är liksom ett allvarligt läge. Och att det handlar om breddidrott och folkhälsa. Det är viktiga. Och därför är det besynnerligt att Jonas Gardell ryter till och säger att vi behöver en ny kulturminister och Amanda Lind måste avgå. Och då tar det 2 veckor så har de en presskonferens där de säger att nu ska de ta i den här frågan och det är för kulturen och det är för... Men man tänker inte på det som håller igång folkhälsan i Sverige. Det är liksom bara bortglömt. För att till mötes gå då de mest högljudda, det tycker jag inte är att ta ansvar.
Öppet hus i sporthuset.
Vi har öppet i vårt hus. Här får ni komma in och hänga med oss.
Vi sitter ju coronasäkrat alltid, ja, när vi spelar in faktiskt.
Och i sporthuset så kommer det frågor till dig, Irma, om fotboll. Okay. 2 snabba här, pang pang. Först från Pelle Mainwaring. Jag tror att det ska vara ett engelskt uttal på efternamnet. Ursäkta Pelle annars om det var fel. Bedrövliga konstgräsplaner. Kan ha viss förståelse för det här med konstgräs på grund av klimat och lättare skötsel när det är längre säsong. Men efter att ha sett Umeå i damallsvenskan så måste ju ändå frågan ställas. Hur är det ens möjligt att elitfotboll får spelas på ett lapptäcke?
Alltså när jag spelat fotboll på den planen då kan jag vara helt ärlig med att säga att jag har inte kunnat gå på 2-3 dagar efteråt. Och de är långt ifrån ensamma. Det ger mig mardrömmar. Alltså dåliga konstgräsplaner. Och man vet när man går ut där att, du vet, det finns ingen mjukhet. Det är inte elastiskt längre de här mattorna, utan det är bara bump, bump, bump. Och man har mycket vikt, man har mycket muskler som ska klara av det där. Och det är för jävligt. Och jag tror att i grund och botten handlar det om att man sparar pengar och byter planen alldeles för sällan. Så de slits ju ut. Det är ju som att spela på, ni vet, den här mattan man lägger på om man bor i stan. Som när jag var liten så hade vi på balkongen en liten sån här fake gräsmatta som jag kunde rulla bollar med syrran. Det är som att springa på en sån där. Det är så hårt, det gör så ont, det är så dåligt för knän, det är så dåligt för ben. Men jag tycker det känns det fel och det är bedrövligt och det är under all kritik för... Nu har jag liksom egna känslor kopplat till mitt eget knä som har skadats jättemycket av konstgräsplaner. Men frågan, det går inte att acceptera de där bedrövliga planerna. För det förkortar idrottskarriären.
Det låter som en rejäl arbetsmiljöfråga.
Ja, definitivt. Alltså jag kan köpa att gräsplaner, att man kan bli liksom förbannad över att de är dåliga också. Att det inte rullar ordentligt och som Friends som släpper och så vidare. Men de här konstgräsplanerna... Det är ju en skaderisk utav bara fotleder, knän, belastningsskador och... Nej, ja, ni märker, jag går igång på det. Jag hatar dåliga konstgräsplaner för jag tycker det känns det fel och det är också tecken på att när pengar styr i för stor utsträckning.
Och jag menar att här pratar vi protokoll. Det där är väl också en arrangemangsförutsättning om något. Herrejösses, vad handlar det om? Det handlar ju om att vi ska ju lira också. Det är ju ändå fotbollsplanen som måste vara grundförutsättningen. Mm. Vilket innebär, skriv in det i protokollet. Ni måste ha schysst konstgräsplan. Eller om det nu är konstgräs alltså. Men ni måste ha schysst konstgräsplan. Och har ni inte det får ni inte lira här. Mycket enkelt. Och absolut ingen skillnad på herrallsvenska och damallsvenska. Om jag får be.
Verkligen.
Bra.
Förresten, är du nöjd med ditt damallsvenska tips fortfarande? Jag såg att Rosengård vann ju den häftiga toppmatchen mot Göteborg här. Vad blev det?
3-0.
Ja. Och du tippade ju Rosengård, men de är ju sida vid sida poängmässigt nu.
Ja, jag tippade ju Göteborg som största utmanare och Rosengård som etta. Och just för det här, att sett över en hel säsong så tror jag att det kommer vara jämnt. Men jag tror att Rosengård mot Göteborg drar det längsta strået. Och Göteborg har varit riktigt bra. Ännu bättre än vad jag trodde på förhand. Det var just den här matchen som gjorde att Rosengård gick om nu. Så. Men sen hade jag ju Vittsjö som utmanare, bubblare som förra året. Och de ligger ju i botten, absolut. Och, det har varit lite fel tippningar, men ja, Rosengård i Göteborg var jag rätt ute på. Mm.
Jag måste bli imponerad över din inspelningsposition. Du har någon sån här... Du sitter ungefär som en sån här, jag såg en James Bond-film, en indisk ormtjusare i, som satt så där med benen nästan lindat runt halsen på något sätt, så var det en orm där som flög upp med någon.
Welcome to India, Commander Bond.
Thank you, call me James.
Utan minsta tvekan måste du vara den smidigaste expertkommentatorn i svensk idrottshistoria, i alla idrotter.
Jag tog mig inte helt nöjd med det här igen när jag rör mig lite för mycket när vi har stolar i studion. Då jag har...
Vill du sitta så där i studion skulle nog någon reagera. Ah, ja. För att vara knäskadad, tänkte jag. Du har fått en väldig rörlighet i knäna.
Och sen en fråga som jag vet inte om det är Mika Zibanejad som ska svara på den, för han spelar en sån här korpmatch, vet jag, häromdagen.
Ah,
eller får vi berätta det? Kommer det någon agent då rusa fram här?
Nej, det är lugnt.
Ja, han står i mål i korpen i fotboll. Jag tänker så att han inte skadar sig.
Då måste du vara lugnare i alla fall än att vara involverad. Ja.
Mm. Det var Sebastian Gigander som undrar. Det vore intressant att höra er teorier om den bästa uppställningen i sjumannakorpen. Det känns annorlunda mot elvamanna. Dessutom är inte alltid fysiken det bästa. Jag funderar på om det behövs ett mittfält eller om man kan spela 3-0-3.
Spännande. Vet du, jag har tänkt ganska mycket på den här biten. Då är jag ärlig. För när jag sett Mikas lag, då spelar de 2-3-1. Och jag tycker om det. För jag tror att man har väldigt mycket att vinna i korpen i sitt pressspel. Man kan vinna bollen högt upp, man har nära till motståndarnas mål. Och jag ställer också frågetecken i bollhanteringen i backarna i korpen. Jag ser ofta att de som ska sköta upp spelen, det kan hända lite vad som helst. Så kan man bara ha en toppforward som styr backarna åt ett håll och ha en yttermittfältare som kommer upp i samma pressposition. Väldigt stor chans att vinna bollen. Därifrån kan man attackera. Så jag tror att det är alla som tar ut sina lag i korpen ska tänka, hur ska vi pressa? Hur ska vi vinna bollen tillräckligt högt upp? För det är svårare att spela igenom ett försvarslag än att vinna bollen högt och attackera därifrån. Så 2-3-1.
Jag tror att det är mycket möjligt också att den som tänker på det där sen tänker så här, åh nej, då får ju den personen bollen och hur ska den klara av att spela en passning rätt? Så det går ju inte. Det kan ju lite grann ha med kunskap och kompetens.
Ja, ställa frågetecken i bollhanteringen och snackar om
det. Och Mika var riktigt stolt när han kom hem igår. Vi vann med 5-0, så jag höll nollan. Jag bara,
det är bra,
bra jobbat. Ja, men han fastnar i det. Det här är Mika inte sånt som bara nämner det, utan då, sen så sitter jag en kvart och lyssnar på alla räddningar. Och det är väldigt spännande att han kan liksom göra...
Han hade så pass mycket att göra i alla fall.
Ja, men han kan göra hur många mål som helst i hockey och det pratar han knappt om när han kom hem. Men han har spelat korpen. Då måste jag sitta
och
där och... Ja, då måste jag lyssna och den och den och... Mycket märkligt.
Bra gjort. Vi hälsar grattis.
Mm, grattis, Mika.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
TV-pucken är det som allra flest spelare i Sverige varit närmast att komma med i, men inte lirat. Mm. Är det så? Det är en lång lista. Mm. Och så hade vi en diskussion hur det var med Mika där, om han lirade, men det var fel med åldern där.
Ja, de hade inte TV-pucken om jag förstod det.
Då är det svårt att vara med.
Mm.
Men
det var något glapp, de bytte ålder, va?
Ja, det var en nytt regelverk som trädde i kraft. Icke förty så har vi nu en högtidstund framför oss att få reda på hur kärlek ska förklaras till denna klenod i svensk ungdomsidrott, får man säga, nämligen TV-pucken.
Nilsson och Gustafsson. Kommer den till tripp? Om ett utmärkt mål. Det var nummer 12 i Värmland och nummer 12 i Jan Jägerud. Signalen går för full tid. Signalen som berättar att TV-pucken 1959 är slut, vår första turnering. Mästare är Värmland.
Och slutligen hoppas jag att alla här på Johanneshov vill förena sig med mig i ett fyrfaldigt veve för segrarna i tävlingen om den första TV-pucken. De leve! Hipp hipp!
Hurra! 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 Hurra!
invigningen där av TV-pucken 1959, den första turneringen. Och det var få som kunde ana vilken tv-klassiker det här skulle bli. Initiativtagaren var ingen mindre än legendaren, pionjären, en av de största i svensk ishockey. Kärleksbombad i avsnitt 134 av Sporthuset. Avsnittsnamnet Här är ditt liv, nämligen Sven Tumba. Och han hade med sig Gert Engström och Bengt Bedrup från Sveriges Radio och TV. Bedrup, som vi hörde nyss, kommenterade den första finalen. Men det skulle visa sig alltså att en distriktsturnering för 15-16-åriga hockeyspelare i tv-format var en succé. Folkhemmet, tv-tittarna, tog turneringen till sina hjärtan och lagom till 20-årsjubileumet 1979 så hade man miljonpublik framför tv-apparaterna. För att hänga på den här tv-pucksuccén så gjordes försök med liknande format i andra sporter som tv-skidan, tv-bandyn, tv-simningen, tv-bowlingen, tv-gymnastiken. Men nej, inget av det där funkade riktigt och las ner. Det var ishockey som var grejen. Och TV-pucken är ju inte bara en populär tittarunderhållning utan också en plantskola för unga talanger och blivande stjärnor. Och några blivande sådana kunde man se i 1967 års upplaga som Dan Labråten, Börje Salming och Anders Hedberg. 16-årige Hedberg skulle precis då debutera i högsta svenska seniorserien, Allsvenskan som det hette då, för Modo. Men samma dag hade han TV-pucksmatch för Ångermanland. Och Hedberg ville verkligen inte missa TV-pucken med sina jämnåriga kompisar. Då bestämde sig legendariska Modoledaren Cabben Berglund för att chartra ett plan som skulle ta Hedberg från TV-pucksmatchen som slutade klockan 15 direkt till matchstart i Örnsköldsvik klockan 17. Från Sundsvall till Örnsköldsvik. TV-pucksmatchen vann Ångermanland med 6-1 mot Norrbotten med en viss Börje Salming i laget och Hedberg var inblandad i samtliga 6 mål. Ilfart till seniorpremiären i högsta serien och där 5-3 förlust mot AIK. Men Hedberg är ändå rätt så nöjd eftersom han fick göra mål på landslagsmålvakten Honken Holmqvist. Ja, det är spännande att se tillbaka på alla storspelare som gjort avtryck i TV-pucken och vilka storspelare som inte heller fanns med i turneringen. Själv förde jag i mina, i Sporthuset, kända, numera va, omnämnda 80-talspärmar, noteringar på alla tongivande TV-puckspelare under min barndom för att sen följa upp 5-6 år senare hur det hade gått. Vad tog egentligen vinnaren av bäste back 1984, det som heter Lillstrimmas stipendium, Stockholms Håkan Galjamotsas, turbon kallad, vad tog han vägen? Den mest meriterande upplagan, om man tittar på det har gått sen i TV-pucken, undrar om inte ändå är årgången 1973 i Ångermanland, de som vann året 1988 som 15-åringar. Finalen mot Stockholm, där mängder av blivande NHL- och landslagsspelare stod på rad.
10, Marcus Neslund från Örnsköldsvik Hockey. Han gjorde 2 mål igår när Ångermanland slog Värmland. 14, Peter Forsberg från Modo, 2-målsskytt igår mot Värmland.
Noterbart är att målvakten i Ångermans lag var en blivande svensk mästare i fotboll i det laget, nämligen Magnus Powell som forward i Helsingborg vann SM-guld Allsvenskan 1999. Och det finns fler sådana exempel, TV-puckspelare som blev stjärnor i andra sporter, som världsmästarforwarden i innebandy Thomas Brottman som stod i mål i Stockholms legendariska 71-or som vann turneringen 86 med drömduon Mats Sundin och Ove Molin. Jag frågade Brottman häromdagen vad som var speciellt med TV-pucken och han svarade: TV-pucken symboliserar den lyckligaste tiden i mitt ganska korta hockeyliv. Ett kvitto på att jag kanske inte var så dålig ändå. Jag tyckte om tävlandet, att få mäta mig med de bästa, först uttagningarna och sen inom själva laget och mot andra lag. Jag vet att det kanske inte är helt PK att tycka så nu för tiden, men idrottens grundbult för mig är att vinna eller förlora. Båda delarna måste läras och hanteras, så för mig är TV-pucken en av de viktigaste händelserna för hur jag format som idrottsmänniska, oavsett vilken sport jag hade utövat. Så skriver Brottman. Och just det här med att vinna och förlora och hantera det. Mycket outröstlig sorg har förstås strömmat hos förlorarna genom åren. Men så glädjen som resulterade, vi var inne på redan i förra avsnittet, i ett helt eget begrepp. TV-puckhögen. Den första härliga högen sågs när Ångermanland vann 1969.
Nyman nu då? Det ska som gör mål. Den lille Nyman gör mål för Ångermanland på ett till synes ofarligt långskott. Och någonstans där inne i denna mäktiga hög ska Jan Nyman ligga.
Förra året, 2019, så fick också flickorna vara med i TV-pucken. efter att dessförinnan haft en egen turnering, Stålbucklan. Och det här tog sig emot mycket positivt och vi fick lära känna unga profiler som Mira Markström, Nicole Hall, Ida Karlsson och Tuva Kandell, som vi nu får hålla utkik i kanske Damkronen om några år. Dalarna vann den första finalen mot Småland. På pojksidan är regerande mästarna Stockholm mest framgångsrika distrikt genom tiderna med 16 stycken inteckningar, Värmland 8, Västerbotten 7. Och talang efter talang fortsätter att födas ur dessa TV-puckhögar. För många blir det idrottslivets största ögonblick. För andra är det avstampet till världsishockeyn.
19, Mats Sundin, Djurgården. Peter Forsberg. Forsberg, och det är mål. Mål genom...
Här är nummer 14, Peter Forsberg.
Och kontring, de har blivit blir det. Då till slut, det är Mats Sundin som letar in pucken bakom Mikael Hussein. Sundin. Och Brolin och Sundin igen, och det är mål. Av Stockholm, Mats Sundin, lagkapten i Stockholm. Tar emot.
Rasmus Dahlin från Västergötland, du vinner Lillstrimmas stipendie för bäste back i TV-pucken 2015. Vad betyder det här priset för dig?
Det betyder massor. Ja, det är jättestort för mig.
Varför tror du att du vinner?
För att jag har aldrig gett upp. Jag har bara kämpat hela tiden och försökt bidra så mycket jag kan till laget. Och det har väl sett ganska bra ut.
Vad kommer du ta med dig från TV-pucken 2015?
Jag kommer ta med mig... Ja, det har varit så sjukt kul. Ja, det, jag vet inte vad jag ska säga. Det var sjukt kul.
Allt?
Ja.
Vad händer nu för din del?
Jag åker hem till klubblaget och fortsätter träna och spela.
Vart ser vi dig i framtiden om du får välja?
Du får se mig... Ja, jag vet inte, men min dröm hade varit att spela i NHL.
Främst var det väldigt fint. Jag tycker det är så härligt att se att det betyder så mycket i så tidig ålder. Det kan ju föra med sig så mycket. Jag minns själv när vi hade stadslag när jag var liten, och det handlade så mycket om det redan när jag var 10 år. Typ, kommer jag komma i stadslaget när jag är 13, och sen kommer jag därifrån kunna nå landslag. Så det är de här små målen som... Ja, det är så himla mycket känslor förknippat med det, att komma med och tävla och... Ja.
Jag ser på det att det är känslosamt där.
Ja, men det blir alltså, bara att följa så många, det är bara så mycket drömmar som i så tidig ålder, även om de kanske inte blir något till slut eller något större, så har de ändå fått vara med om den här upplevelsen. Och jag älskar de delarna av en karriär som kanske inte är de största rubrikerna på något vis för gemene man, men för den individuella personen, att jag kom med TV-pucken och jag hade roligt och jag slet så hårt för att nå dit. Ja, det kom att se det.
Ja, det är ju extremt häftigt persongalleri. Och det är ju rätt många som ändå varit där och lirat också och inte nått lika långt då som de här stora. Vad kul att du berättade att de hade hållit på med massa andra idrotter också, men det var inte i närheten av samma sak.
Nej,
det
lirar inte.
Och när vi lyssnar på klipp, vad hör vi här? Ja, men det är ju det absolut främsta i underhållnings- och sport-tv då. Jag tyckte mig höra Lars-Gunnar Björklund. Mm. Jag tyckte mig höra Anders Ankan Palmström. Mm. Alltså det var ju eliten så att säga av redaktionen som var ute och jobbade med det här. Så det var ju väldigt... Sen är det ju kul att det fortfarande lever. Vi har en mycket stark pågående diskussion om att vi inte ska ha en specialisering för tidigt. Och är du 15 år och ska börja slåss i uttagningssammanhang, så är ju det specialisering. Det är ju ingenting annat. Utan det är utslagning, och ska du ha chansen att bli riktigt, riktigt bra, kanske du måste prioritera just den idrotten. Men ändå så är ju TV-pucken kvar.
Och TV-pucken har ju varit lite i skottgluggen där. Att,
exakt.
Ja, den har varit kritiserad på det sättet att den blir för en stor vattendelare.
Mm. Att någon kanske inte kommer med och då slutar spela.
Det är nästan många som slutar när man inte kommer med i TV-pucken. Mm. Vi vet ju ingenting om det här, egentligen, TV-pucken. Alltså om hur du blir uttagen. Just TV-pucken, det vet ju, men det finns ju en.
Ja, Martin.
Martin. Nu får du komma fram till mikrofon. Det är på tiden nu efter 259 avsnitt.
Är det första gången?
Ja, ja, men så här nära har det inte varit förut. Nej. Men du, jag bara höra Martin, vad, alltså känslan, och kom ihåg att du ska prata nära micken så att du inte får jobbet själv att redigera. Känslan när du blev uttagen, hur är den?
Det var otroligt stort. Framförallt det här jobbet innan med alla samlingar. Man samlades, man spelade matcher ihop. Man förstod att det sen skulle bli en uttagning. Och i Stockholm då, som jag spelade, så var det två lag. Det var året innan spelade de med norr och syd. Det gick inte så bra för Stockholm, så då satsade de Stockholms ishockeyförbund på att göra liksom ett bättre lag. Även om det inte var utåt som man sa, så var det liksom ett topplag och ett lite sämre lag. Och vilket lag skulle man hamna i? Men det var ju otroligt stort att bli uttagen. Och en sak som...
Var det ett telefonsamtal eller var det liksom... Hur
nej, det var brev.
Ja, brev.
Brev, ja.
Du springer till...
Hem från skolan, sprang jag hem. Ja. Och det var någon som fick brevet dagen innan och sa, har du fått brevet? Nej, jag har inte fått brevet. Nej, okej, okej. Och så fick man fortsätta kolla brevlådan på vägen hem. Men det som jag kommer ihåg var nästan bland det större var den här liksom röda Stockholms TV-puckjackan som man fick. Som var, man visste att det var den som de äldre i klubben eller föreningen gick runt med, för att man visste att om han har spelat TV-pucken, då det var någon att se upp till. Så att det var stort att få bära den jackan.
Den dåvarande kassören i Stockholms innebandyförbund kallade ju mig för den vandrande utgiften när jag drev igenom i styrelserummet att alla spelare som var uttagna i pojk, flick, 15 och yngre juniorer och spelade distriktslags-SM skulle få behålla träningsoverallen. Med han kallade, jag minns det mycket väl, den vandrande utgiften. Med sådana som Dave i ledningen blir det konkurs. Men det var viktigt. Och man såg glädjen för dem som fick den här och fick behålla den här tröjan och den här overallen. Det var ju billiga grejer. Vi kallades för glassgubbar, GB-gubbar, fula grejer. Men det var viktigt. Och det var någon minne för livet, tror jag.
Ja, och det hade ju många, inte alla distrikt kanske, men det blir ju så man ser ju, man går runt och man visar sig på arenan. Man har den här, Stockholm, det var en röd jacka. Och andra distrikt har andra färger. Och så, det blir en samhörighet.
Jag tror också i den här diskussionen om det ska finnas eller inte, om vi bara samtidigt jobbar hårt med självkänslan och tar fram de exempel som aldrig spelade TV-pucken och blev NHL-spelare till slut och får in de elementen också, då kanske det inte behöver vara en diskussion om det ska finnas eller inte, om man är noggrann med att till exempel till, för jag minns när vi hade en stadslagsläger, då fick vi, ja, jag tror det var, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon fotbollsspelare från damlandslaget som man såg upp till, som kom dit och pratade om hennes resa, att hon hade spelat i stadslaget innan. Men sen på något annat läge så bjöd de också in som inte hade spelat i stadslag då, och ändå blev någonting. Och man kan börja i den banan istället för att ta bort det helt och liksom skydda barn på så sätt, utan jobba med självkänsla, och det finns olika sätt att nå dit, så behöver det kanske inte vara ett problem i den delen.
Nu förstår man att det är nära påsarna, för nu har Irma kommit upp ur sin lotusställning.
Ja, det är dags.
Så det är frågan då, kärlekspåse eller olyckspåse?
Jag väljer alltid kärlekspåsen.
Kärlekspåsen.
Det var väldigt få lotter i olyckan.
Ja, men kolla.
Har du fyllt på?
Ja, men känn på den lite.
Har du fyllt på?
Om det har kanske bättrat sig lite.
Förra veckan noterade jag nämligen att det var... Ja, här var det. Det var bara tre förra gången.
Nu är det något annat.
Nu är det fyra.
Nej, det är fler än så.
Ja, det är fler än så. Men vi har kärlekspåsen framplockad. Det vore ju besynnerligt om en nyförlovad Irma Helin plockar fram något annat än kärlekspåsen, skulle jag ändå säga.
Olyckspåsen.
Hade ju varit lite dålig hälsning till omvärlden.
Verkligen. Nej. Vet ni vad det står?
Nej.
Stålbucklan.
DN-galan.
Nej! Vilken seger! DN-galan, det var ju fullständigt briljant. Det var ju fullständigt briljant.
Men nu kan vi inte DN-galan. Göra så, för att nu har det varit så mycket. Kan inte du kärleksbomba DN-galan?
Det är omöjligt. Nej, jag vägrar, Tommy. Jag vägrar. Nej, men Tommy, det går ju inte. Du är friidrotten personifierad, och i sporthuset har ju du en hel egen, ett helt eget våningsplan, ja, plus takterrass, ja, bara med friidrott, och terrassen för att de ska kunna hoppa stav och inte ha någon lågt i tak på något sätt. Så ja, DN-galan måste ja, du ju verkligen ta hand om. Ja. Det måste du ta.
Och du gillar
hand.
Ju att det var just DN-galan.
Ja, det är, och jag tycker DN-galan, det får inkludera även den senaste galan som var på stadion faktiskt.
Mm. Som jag tappade tålamodet kring.
Du var ju så himla arg.
Men nu är vi på gott humör igen.
Ja.
Och laddar för avsnitt 260. Och tack Irma för besöket här ute. Vi sitter ju hemma hos mig. Jag har ju ens sagt det. Vi sitter ju och blickar ut över...
Underbart. Vad är det vi blickar ut över?
Östersjön.
Ja, det känns... Ja,
Jag tittar ju rakt in i väggen, så för min del är det
du drog nitlotten, som vanligt.
Känns man är väldigt mycket på landet fast man är så nära stan.
Ja, det är grusvägen här ute som gör det.
Mm.
Tack för att ni lyssnade den här veckan, och vi hörs igen nästa vecka. Och tack för allt härligt engagemang där ute när det gäller sporthuset.
Verkligen.
Hej då.
Även i Norge. Hej.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.